Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Välkomna till podcasten Ofiltrerat. Den här veckan så är det alltså det 100:e avsnittet av den här podden. Jag har då setat, eftersom jag är från Dalarna så säger jag setat, i stolen och intervjuat 100 gånger. Inte 100 personer, för några har ju återkommit och ibland har jag själv blivit intervjuad av min projektledare Elin. Men 100 avsnitt har vi gjort av den här podden och jag är så förbaskat stolt och glad över det. En fanfar. Bam, 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 bam. Och Elin, min projektledare, sitter ju här på andra sidan och då sa vi att vi slänger in ett sånt här specialavsnitt i och med att det är karantäntider, vi undviker att träffa folk, vi har lite gäster ibland och så under den här perioden. Men idag då, för att fira det 100:e avsnittet, så kommer Elin få ta taktpinnen och vi kommer backa bak lite i de här åren. För det här 100:e avsnittet är också en början på att jag ska på något sätt fira att jag nu har jobbat med mitt varumärke Peter Fia i 10 år i september. Så jag tänker att det här kan vara en smygstart på att liksom, ja, fira det på något sätt. Jag har inte bestämt hur jag ska fira den, men det är det vi ska göra. Så nu är det 100 avsnitt och Elin, nu kör vi.
Wow.
Tack.
Grattis får man väl säga då.
Jag tänkte att hade det varit video nu så hade man hoppat så här doink, du vet, en sån här man tar sats när du gjorde den där. Kan du göra det igen?
Menar du att det skulle vara som en trumvirvel?
Ja, exakt. Och så hade jag nu hoppar jag upp i luften och så sträcker jag på mig och sen så pangar jag ner där. Exakt. Så var det.
Absolut. Men grattis.
Tack snälla.
Hur känns det?
Jag har inte riktigt tagit in det faktumet i praktiken. Det var ju i teorin när jag upptäckte det här förra veckan och då var jag glad. Men nu sitter vi här och det är 100 avsnitt. Det kändes sjukt, för igår så skrev jag det 100:e introt till min gäst Maria Duva som ju släpps nästa vecka efter det här. Mm. Det kändes sjukt. Och det var så här, men gud, jag har gjort det här 100 gånger. Det är ganska många gånger.
Minns du första gången du satt och knoppade ihop det?
Ja. Den allra första... Jag vet att Janni Deler och Desiree, alltså en av våra tidigaste influencers, Desiree Nilsson. Hon var ju poddens allra första gäst. Mm. Men jag tror att jag hade bokat Janni liksom innan, så att jag skrev Jannis intro allra först. Mm. Men Desiree var den första gästen.
Just det.
Och jag kommer ihåg när jag gjorde första avsnittet med Desiree. Jag borde ju nästan lyssna på det bara för att se, det var en annan tid, en annan person, en annan allt. Mm. Alltså jag då. Det här var ju 5 år sedan också. Mm. Podden har ju inte varit aktiv 5 år, men jag startade den för 5 år sedan och sen hade jag en paus på ett par år. Och så tog jag upp den igen 2018 i april, tror jag. Mm. Ja, nej men det känns lite sjukt. Det är roligt.
Men minns du de första inspelningarna?
Ja, jag minns... jag är inte jättebra. Jag har några minnesbilder så. Och sen så har jag minnesbilder av när jag och Janne Deler då skulle ta selfie utanför. För då kom jag på att det är bra om jag tar en selfie med varje gäst. Det kan ju ändå vara liksom bra att ha det. Så att man kan, när man ska promota avsnitten. Mm. Och då... så fick jag kunde ju inte ta en vettig selfie på oss, för att jag är inte så bra på sånt, så att, eller var i alla fall inte det då, jag blev bättre. Men då visade hon och bara, men Fia, ta ner armen och så den här vinkeln och sådär, så att hon så här, lärde mig lite knep.
Selfieskolan.
Ja, men lite så. Och sen så hade jag ju Bianca Ingrosso ganska tidigt, hon var ju en av de första gästerna i början där. Och hennes avsnitt är ju det överlägset fortfarande väl. Det överlägset mest lyssnade, som fortfarande lyssnas på väldigt mycket. Man förstår ju det, för det finns ju ett enormt intresse för Bianca. Och det var ju också första gången som hon berättade om sina ätstörningar i den här podden med mig. Och det är ju ändå någonting som kändes väldigt... vi fick ett väldigt fint samtal och det liksom var... jag kände... vad ska man säga, som är lite, inte kanske är... jo, men det var ju så fint att hon öppnade upp om det och att vi hade den stunden, för det har hjälpt otroligt många människor, att hon som den förebilden hon är för många har liksom gått ut och berättat om det och öppnat det och liksom blivit en röst som delar med sig av erfarenheter i det viktiga ämnet. Så det känns lite stort att hon vågade öppna upp det för första gången här i den här podden med mig. Och sen minns man ju massa andra saker också såklart. Ja, jävla resa alltså.
Var du nervös inför det första avsnittet?
Ja, alldeles säkert. Det här var ju alltså 2015 när jag skrev för Metro. Så det var ju så podden föddes. Så att jag bloggade på Metro Mode. Jag var hälsoprofil eller träningsprofil i tidningen Metro och skrev där varje vecka. Och jag... eller om det var varje vecka, det kanske det inte var. Men skitsamma. Så att jag var liksom, jag jobbade väldigt tätt med varumärket Metro och Metro Mode. Och sen så kom en säljare, Nathalie, till mig och hade lite tid över. Och var så här, jag har fått i uppdrag att hitta på ett projekt av min chef. Och jag vill göra ett projekt med dig, vad kan vi hitta på? Och bara, ja, jag vill göra en podd. Och jag skulle vilja göra med det här ämnet. Och så skapade vi det här. Men sen var det bara det att, shit... det ska ju faktiskt också spelas in. Och jag ska typ programleda det här. Och jag ska intervjua. Jag har aldrig intervjuat människor innan.
Du hade inte gjort det?
Nej.
Innan i någon form? Nej.
Jag hade gjort det någon gång när jag skulle in... typ om jag hade... när, i och med att jag skrev för Metro då, så hade jag ju mina egna sidor i tidningen. Och då intervjuade jag ibland så här... men det var ju skriftligt. Att jag satt och snackade med någon. Och sen så skrev jag en artikel. Eller skrev liksom ett reportage på ett ämne om hälsa eller träning. Men det är ju en helt annan sak än att sitta så här och intervjua någon och liksom få den personen att öppna upp om saker som ska vara intressanta att lyssna på i en hel timme. Men det är ju något av det bästa jag vet. Jag tycker det är så spännande. Varje möte, alltså det finns alltid någonting man kan plocka med sig.
Det är ju tydligt att du gillar det. 100 avsnitt in och du, det känns inte som att du kommer lägga ner imorgon.
Nej, det vill jag verkligen inte göra. Och det är så, jag ser på det som att det är otroligt lyxigt att få ta en, att få en människas tid i en hel timme. Och jag gillar ju, nu spelar vi in oss Aller Media, där studion är lite större. I vanliga fall så spelar jag in oss Acast och där är en lite mindre studio. Och då sitter man också ganska nära varandra, det är lite mörkt, lite mysigt. Och så får jag börja sitta och så här ägna mig åt att grotta ner mig i den här människan en hel timme. Och ofta så bjuder ju alla in på ett otroligt fint sätt. Och jag älskar ju att ställa följdfrågor och så här förstå resonemang och hur tänker du då? Eller hur menar du? Eller kan man tänka sig att man sätter ihop det där? Och liksom, är det ren lyx, verkligen?
Vilket möte minns du starkast?
Jag vet att jag gjorde en story där jag var nästan gråtfärdig efter att jag hade intervjuat Elaine Eksvärd. För att vi pratade väldigt mycket om... hon blev ju utsatt av sin pappa för sexuella övergrepp, som hon ju har pratat och jobbat och brinner väldigt mycket för, hela den frågan, sexuella övergrepp mot barn. Så då var jag ju otroligt berörd av det mötet. Jag var också väldigt berörd av Emily Holsten. För att hon pratar ju så mycket om sin egna personliga utveckling, hennes uppväxt och vad hon har lärt sig. Och hon är väldigt påläst och intresserad och
kan otroligt mycket om psykologi och hur vi funkar och liksom anknytning och sådana saker. Så att det mötet var också väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Bianca såklart vart jag också väldigt berörd av i och med att hon berättade mycket om sin uppväxt och ätstörningarna och hela den biten. Egentligen så finns det Frida Farman, hon var ju också en av de första gästerna. Hon berättade ju om psykisk misshandel i en relation och missfall. Jag hade ju och sen också finns det ju så här, en del möten är väldigt så här djupa och ofiltrerade och man berättar om så här, saker som man har mått dåligt över. Men sen finns det ju andra, har det varit andra tillfällen, som till exempel med Oscar Sia, där vi hade ett samtal som var fortfarande om väldigt djupa grejer, men vi hade en väldigt rolig jargong. Det blev ett väldigt roligt samtal samtidigt som det var mycket djup och samtidigt som det var väldigt kul, och han slängde ur sig någonting om att han är bög men han vill ligga med tjejer på fyllan, och sen så när vi träffades i ett privat sammanhang efter, han bara, jag menar ju inte ens det, jag vet inte, du får bara folk att säga saker och sådär. Så att, och då var det liksom, det blev väldigt roligt samtidigt som att det var väldigt öppenhjärtligt och sådär. Allting som är djupt måste ju inte heller vara så gravallvarligt, vilket också är fint. Det är precis som att när man mår dåligt så behöver man ju inte må dåligt exakt varje sekund. Man får ju skratta och känna lycka i vissa stunder också.
Mm.
Vilka mer, ja. Nej, men alltså, jag kan ta med mig någonting från varje gäst. Kan jag verkligen göra.
Mm.
Gud ja.
Mm.
Sen kommer jag, alltså, jag har svårt att så här, se tillbaka på... Jo, vet du vad? Michaela Forni också, hon kom ju tillbaka.
Just det.
Michaela Forni har ju gästat. Det är några gånger som vi har fått tårar i podden. Både som när Zeina Mortada, Zeinas Kitchen, gästade och berättade om sorgen efter sin mamma. Då var vi ju båda, satt ju nästan och grät. Det är väldigt många gånger jag har gråtit i podden också. Om att jag blir så berörd av mina gäster. Och även Michaela Forni som pratade ut om liksom, näthat och sånt. Att hon blev, tyckte att det var skitjobbigt under en period.
Mm.
Som också blev där vi både, hon grät och jag blev väldigt berörd och sådär. Ja, fan vilka fina stunder. Att, det här, att jag får kalla det här mitt jobb, det är otroligt.
Mm.
Ja.
Och du sa att du startade för 5 år sedan.
Ja.
Och då var du... Hur gammal var du då? Nu får man räkna lite matematik.
Jag är 32 nu då, så var jag 28 eller?
Mm. Och du har hållit på i...
Gud vad snabb jag var. Jag har aldrig varit så där snabb på huvudräkning.
Nej, men det ska väl lära sig
någonting när man blir... Nej, men det var ju fel.
Ja, det, ja.
29, 30, 31, 32 var fel.
Ja, just det. Ja, 27 var det då. Skit.
Ja, men vänta, det ska man... Hade jag varit 33 snabbt, så hade jag varit 28.
Ja, 27.
Mm.
Och du började för snart 10 år sedan.
Ja, i september. Så jag ser det som att... ja, september.
Så du började när du var 22.
Mm.
Hur, vad tänker du när du säger att du började för 10 år sedan? Hur såg det ut för 10 år sedan?
Åh, gud vad roligt. Jag kom från Oslo. Jag hade precis träffat min exman Kim.
Mm.
Och han skulle flytta till Stockholm för att börja plugga på högskolan på universitetet. Och då följde jag med.
Mm.
Så att vi flyttade hit. Vi skulle inte bo ihop i början för att det var så tidigt vår relation. Så jag flyttade in med 3 okända tjejer som jag hittade på Blocket i en lägenhet i Huvudsta som är i Solna. Där jag hade ett eget rum. Och jag kände inte dem, men vi lärde känna varandra lite grann. Men efter 2 månader så blev vi av med lägenheten. Men då bestämde jag och den andra tjejen, min nya kompis som jag hade känt i 2 månader, att vi hyr en lägenhet ihop i Bergshamra som vi lyckades sitta också på Blocket. Så det var lite så min boendesituation såg ut under den här tiden. Och då så hade jag precis varit på anställningsintervju på olika gym. Jag hade tackat ja till att börja jobba på World Class i Vasastan i Stockholm.
Då var du utbildad
PT? Då var jag utbildad PT och kostrådgivare. Och så gick jag också en eller två extra utbildningar där på hösten. Så man kunde bygga på min kost- och träningskonsult som den heter.
Mm.
Och så, jag är så här, i och med att jag är en småstadstjej och uppvuxen med liksom... att allting var ju väldigt stort i att så här, oh my god, jag får åka tunnelbana till jobbet och det är typ det coolaste som finns. Jag hade ju en dröm om när jag var tonåring att jag en dag skulle ha ett jobb som innebar att jag fick pendla genom att alltså åka tunnelbana, för det kändes så jävla coolt. Så det är det jag kommer ifrån.
Relaterar.
Ja, nej, men det var verkligen häftigt. Och då gjorde jag ju det i Oslo. Det var så här, ta tuben. Sen så pendlade jag ju också till Sandviken när jag bodde i Oslo då, sidospår. Men, och då fick jag även åka pendeltåg.
Wow.
Det var coolt.
Wow.
Så att jag så här var nyanställd på gymmet. Jag hade bloggat i flera år som Dumfia, som min gamla blogg hette. Som
finns
jag hade.
Den kvar?
Den är låst och stängd. Men den finns, jag tror att den finns kvar, men det var något år in som jag stängde den. För att folk, det var några som... av någon konstig anledning tyckte att det var så konstigt att jag hade festat och sånt när jag bodde i Oslo i liksom mina yngre år, bara för att jag gjorde det jag gjorde.
Aha,
idag.
Det passade inte ihop med...
Tyckte de. Och så var väl jag lite så här, men nu orkar jag inte förklara tusen gånger att man kan visst jobba med hälsa och vara hälsosam och typ dricka alkohol och vara pissfull när man är 18. Mm. Det ena utesluter inte det andra, och det var väl jättekul.
Man behöver inte vara 18 heller.
Nej, man kan vara 32 också. Exakt.
Pratar om en vän.
Elin Kjödén som precis när vi skulle ta vatten såg ett ölglas ute i köket här alldeles nyss och bara, du, det är fredag, man kanske skulle ta sig en sån där.
En gallen. Det var sidospår.
Ja. Nej, men så att jag då jag var så jävla uppfylld av att jag nu bodde i
Sverige. Men du låste bloggen för att det...
Ja, förlåt. Mm. Så att, men det här var ju senare. Men då i alla fall, om backar till september igen. För då hade jag bloggat som Dumfia i några år och var väldigt out there i liksom... Jag kallade...
Var det dagens outfit?
Nej, men jag hade liksom ett sätt att skriva som var väldigt provocerande för vissa. För det var så jävla hurtigt. Jag var så här, Fia Power! Alltså, jag var ju väldigt, väldigt ung. Mm. Jag hade väldigt mycket energi. Jag var ju också så här, wow! Alltså väldigt hurtigt. Vilket jag fick så mycket skit för i början, kommer jag ihåg. Men i alla fall. Så då när jag jobbade då på World Class Vasastan som anställd, så hade jag PT-kunder där, och jag säger, då skulle man göra säljmöten med kunder, för annars får man ju ingen lön, så man måste ju fixa sin egen lön. Mm. Så jag bokade säljmöten, jag hade min kalender och jag hade så här, min pikétröja som det stod PT på, och sen hade jag ändå utsläppt hår för jag ville känna mig lite piffig, och så skulle det vara en skillnad mot när jag var inne i gymmet och jobbade med en kund och så vidare. Mm. Så att jag var liksom väldigt uppfylld av att jag var så jävla stolt över att så här, jag har utbildat mig, jag har mitt första jobb, jag ska fixa min lön. Så var jag väldigt så här, taggad på hela den situationen. Mm. Och sen då i samband med det här så började jag ju blogga mer om hälsa och träning och sånt, för att jag hade saker att säga, jag hade lärt mig saker, jag ville liksom berätta och dela med mig.
Mm.
Så då blev det ju att jag som Dumfia-bloggen blev lite mer nischad, och sen ganska snabbt så hörde jag av mig till Isabella Löwengrip, som då ju var Blondinbella, som hade antytt att hon behövde en personlig tränare att träna med. Och då till saken här, det här vet nog inte så många, men hon hade då ett halvår tidigare i typ maj eller juni på vårkanten där, alltså ett halvår innan det här, ansökt efter en assistent och fått 800 ansökningar, och jag var en av dem som fick komma på intervju för att jag sökte jobb som hennes assistent.
Mm.
Så då hade jag varit på, och det var ju också det största som kunde hända, att lilla jag blev utvald att bli Blondinbellas assistent. Det var det sjukaste. Så att jag fick åka till Birgialsgatan, till hennes kontor. Mm. Och hon mötte mig i någon så här... jag kommer ihåg att den var... vad heter det, sån här grön som är lite safirfärgad? Är det så? Safirgrön?
Ja,
eller liksom,
jag förstår vad du menar. Ja. Alltså lite sån...
Ja, en sån speciell murrig, fin grön.
Ja.
Som ändå väldigt elegant.
Klar.
Ja, i en sån här silkesblus typ hade hon på sig. Wow. Det var så jävla snyggt. Och jag var så imponerad. Och så kände jag mig som kusinen från landet. Och bara, hur fan tänkte jag när jag tog på mig vad jag nu än hade tagit på mig?
Mm.
Och kom upp där och vi satt i någon så här kontor, i någon så här konferensrum och... Jag tror inte att jag gjorde sånt bra intryck. Men då var det så roligt, för då hade hon, när hon mejlade mig efteråt och sa att jag inte hade fått jobbet, så sa hon att jag tror att jag har en känsla av att vi kommer stöta på varandra längre fram. För jag tror inte att det är det här du ska göra. För då hade jag ju pratat om att jag också utbildade mig till personlig tränare och så vidare.
Mm.
Så då när hon eftersökte en personlig tränare så nappade jag och bara så här, hallå, kommer du ihåg mig? Vi sågs där då. Det är klart du ska ha mig. Om du tyckte att vi hade en kul vibb, här är jag. Kom och träna med mig. Gratis såklart. För man gjorde ju lite deals. Anmäl mig inte. Vi bytte tjänster kan man säga. Så att då började jag träna henne. Och hon tog sig an mig som att så här, okej. Du, jag har länkat din blogg, men du måste ju ha ett varumärke, du måste ju ha ett namn.
Du körde fortfarande på Dumfia-bloggen då?
Ja, eller Sofia Sjöström som jag heter då, innan jag gifte mig. Och då sa hon, men vad tror du om Peter Fia? Och det här kom alltså till i när vi satt och typ hade något möte om hennes hälsa och vi gjorde något så här styrketester och sånt där. Och men Peter Fia blev bra. Ja, men okej, jag lyssnar på dig, det är klart vi ska göra det. Och sen så... Så efter en stund, efter några veckor, så ville hon också rekrytera min blogg till sitt nätverk Spotlife som hon hade då. Mm. Så då blev det ju peterfia.se första gången och jag började tjäna pengar på bloggen.
Wow.
2000 kronor i månaden.
Wow.
Ja, ja. Alltså, big fucking shit.
Men är det här du räknar som 10 år sedan?
Ja. För det var ju då 10 år sedan som jag började...
Peter Fia.
Ja, dels började jag jobba som personlig tränare. Och dels så föddes ju Peter Fia som blogg. Då. Så då är det 10 år sedan. Sen övertalade jag henne att jag skulle få skriva en hälsokrönika i varje nummer av hennes tidning Egoboost som hon startade där på våren.
Mm.
För att det var ju en karriärstidning och då behöver man ha hälsoperspektiv med. Och, vilket jag fick göra och sen rekryterade Veckorevyn mig efter 3 nummer. Ja, så. Världens längsta svar. Men lite kuriosa.
Det var 10 år sedan.
Ja.
Gud, hur känns det att titta tillbaka på den här tiden? Vad känner du när alltså, du liksom...
Nej, men jag känner att så här, det är ett under... Nej, det är inte ett under. Jag ska inte förminska det jag har gjort för att var sak är sin tid. Men jag kan också... Jag tittar ju tillbaka på... För det här var ju innan min utbrändhet och innan liksom... Jag var ju... jäkligt målmedveten och driven samtidigt som jag var ju helt lost inom mig själv, men jag var ju också helt orädd.
Mm.
Jag bara så här, vilket jag i och för sig nog får säga att jag fortfarande är ganska mycket, för jag tackar ja till sånt som jag inte kan eller som jag liksom, ja men det grejer jag.
Mm.
Så jag är fortfarande ganska orädd, men man är orädd på ett annat sätt när man är i 20-årsåldern. Så att jag ser tillbaka på det och lite så här, åh herregud. Och jag vet ju så här, blogginlägg jag tittar tillbaka på och så här, men hur kunde någon vilja läsa det där? Och hur, alltså bara de här bilderna man tog på sin mat. Alltså det var, jag fotade en tallrik fil från sidan med så här, 2 centimeters, det var 2 centimeter ifrån en flinga typ. Och så lite så här skakiga och ja. Nej, men så det är både att jag tittar tillbaka med en fascination över att jag har fått hålla på så länge. Och vad jag skapade där och då. Bara hittade på grejer och liksom att jag var så orädd och att jag tackade ja till saker. Att skriva en tidning, jag har aldrig skrivit en tidning. Jag har ingen skrivarutbildning. Jag har inte, alltså majoriteten av alla saker jag gjort i min karriär har jag ju aldrig... Jag har ju inte, det jag har ju fått lära mig i stunden och bara så här, ja men det löser vi.
Mm.
Att så här, alla mina uppdrag har ju lärt mig saker och jag har ju fått göra så mycket konstiga grejer som jag aldrig trodde.
Mm.
Ja, så det är både liksom en fascination, en stolthet och sen en ömhet för mitt 20-åriga jag som var så liksom framåt och positiv och allting och ville så mycket och samtidigt mådde ganska dåligt. Fast det hade jag inte fattat än. Så att det var liksom någon slags... Jag mådde ju också väldigt bra, men jag var ju väldigt, alltså i prestationen. Jag var ju väldigt prestationsbaserad. Liksom. och ganska trasig, samtidigt som jag var ju liksom så uppfylld och stolt, för jag vet att jag var jättestolt när jag började på de här grejerna, och liksom innan jag började släppa fram det andra så var jag väldigt stolt över mig själv, att jag har tagit mig från Hedemora, jag åker tunnelbana till vardags, jag får jobba med det här, jag liksom tränade en kändis, jag får ha en blogg, jag får tjäna 2000 kronor på min blogg. Alltså jag var väldigt så här ändå som snäll mot mig själv, att jag så här släppte fram att så här, herregud vad duktig jag varit nu. Sen såklart, det är ju, finns ju en baksida med att vara duktig också, men det fanns också en väldig stolthet över att jag gjorde såna grejer. Och lite så här skam i form av jantelagen och sånt, för jag fick ju hela tiden kämpa med att tillåta mig så, för att det är en väldigt stark jantelag i Hedemora.
Dig själv eller att du upplevde det från andra?
Både och.
På vilket sätt upplevde du det från andra då?
Både att så här bekanta eller så gamla klasskamrater slutade hälsa ganska tidigt.
När du var då och hälsade på hemma?
Ja, när jag var hemma på min lillebror student. Och sprang på någon klasskamrat, och det här var ju inte så många år in i det hela, jag hade ju inte gjort särskilt mycket saker då. Jag tror att jag hade hållit på 1 eller 2 år då. Bara så här, tittade bort och fnös med ansiktet och bara, ja, du tror att du är något, du har flyttat till Stockholm och håller på med det där, nej, det är inte okej. Alltså då så här, slutade hälsa, fnös, tittade bort, liksom pratade inte. Och det, normalt sett var det någon som man hade såhär, tjena, hur läget? Ja, jag är okej, vad är du nu då? Till att det var någon som skrev ett såhär faktiska, liksom, dels elaka kommentarer under en period, men också såhär konkret hot. Att kommer du någonsin att sätta din stora jävla vattenskalle i Hedemora igen? Och gud, jag vet inte ens varför jag pratar om det här, för det är så länge sedan och det är så orelevant. Men ja, så där och då.
Vadå, vad skrev den personen då?
Ja, men ett långt, alltså så här 7 centimeter långt en kommentar i bloggen. Med ett hot att om jag någon gång satte min stora, om det var min vattenfyllda skalle eller mitt vansinneshuvud, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var någonting med mitt enorma skalle och min hybris. Så skulle minsann, då skulle jag passa mig, för att hon visste ju och hon hade ju kontakter. Alltså det var verkligen på en sätt, det var ett hot i den kommentaren. Och hon skrev också under med sitt rätta namn och
halloj.
Vi är gamla klasskamrater.
Ja.
Ja. Nej, men det är väldigt starka jantelag i Dalarna, i Hedemora, i Sverige. Alltså i småstäder. Man ska inte tro bara att man flyttar till Stockholm så får man lite onda ögat för att man tror att man är någonting. Så är det. Så var det. Jag vet inte om det är så längre. Men det var väl verkligen så. Och att då liksom göra någonting mer på internet och på sociala medier och synas och sånt där.
Åh, gud.
Inte riktigt okej.
Ja. Ja, jag är ju också från Dalarna. Jag ska ju inte säga att jag känner igen det där.
Nej, men du är från Falun. Det är skillnad.
Från stan.
Du är från stan. Jag är från Lillstan. Jag är från Lilla Hedemora. Ja, så då är det skillnad, vet du.
Ja.
Jantelagen är väldigt utbredd i Hedemora.
Du är ju också lite äldre. Oj, det ska ju sägas. Det ska tilläggas.
Ja, vi kom fram till igår efter att jag tänkt länge och väl att du är ju inte ens 30.
Amen.
Ändå så har vi en kille som skriver till mig på Instagram ibland som dels så envisas han mot att tro att du och jag båda är över 40. Vilket no offense, det kan vi gärna vara. Det är bara lite synd att du som inte ens har passerat 30 får höra att du är över 40. Mm. Och han frågar också oss om vi brukar jappa.
Mm.
Och då när han skrev det första gången så var jag tvungen att bara jappa, vad betyder det? Och så googlade jag.
Tycker du att ta en java?
Jappa, synonym, enter. Aha, det betyder ligga. Såklart.
Var ska vi börja? Ja. Vad är det konstigaste någon har skrivit till dig förutom det här direkta hotet då? Och förutom
jappa?
Ja. Konstigaste, märkligaste, läskigaste, alltså liksom genom åren, har du märkt, ser du några liksom trender, jättekonstigt att säga det ordet i det, men ser du liksom några skillnader genom åren? Var det hårdare klimat förr? Var det liksom...
Alltså jag fick ju väldigt mycket arga och provocerade kommentarer i början de första åren. Dels så envisades alla med att jag hade, det har ju för sig förföljt mig lite grann, men att folk alltid vill tro och vill säga och tycka och tänka och bestämma att jag har en dold ätstörning.
Just det.
Det har ju följt med mig. Det är mycket mindre nu, men jag såg någon kommentar om det senast, alltså för någon månad sedan. Så det har ju följt med mig, men det var framförallt de första åren. Så till och med någon kompis blev så arg och irriterad. Hon bara, kan jag snälla få skriva ett inlägg eller så du slipper det här? Så då skrev hon ett inlägg ur sitt perspektiv. Hon bara, jag har känt Fia si och så här länge och så här är det. Och då så här, ville försöka befria mig från det här för att berätta som person bredvid. Liksom. Det hjälpte ju inte såklart. Men så att det är någonting som envisats med att följa med och... Ja, jag har liksom försökt att säga ibland lyft och börja säga nej. Om jag hade det så hade jag ju berättat om det. Jag har ju berättat om min utbrändhet. Jag har ingen anledning att dölja någonting annat om det skulle vara så. Men ja. Så den har ju följt med. Sen fick jag väldigt mycket, för att många tyckte i början att jag var så jävla hurtig. Vilket jag nu efterhand kan se att det var jag verkligen. För att jag var ju så här ung 20-åring. Och alltså man har ju en viss, jag hade en viss approach.
Du måste leta fram de här gamla inläggen. Och de här gamla bilderna.
Ja. Nej, men så att jag kan ju verkligen se nu när det har gått 10 år att så här, ja, det var ju en speciell... det var ju väldigt hurtigt på ett sätt. Eller så här spralligt i början. Och mycket klokt för att vara så ung. Det kan jag också ge mig själv. Att ändå så här reflekterande och så. Men absolut mycket hurtigt. Men sen så här konst... Ja, någon gång så har det väl varit att man har märkt att någon kanske tror att man... Vad ska jag säga? Att någon tror att man har en relation som är lite för nära. Så att det liksom... Så att det blir lite så här... Jag skulle absolut inte säga som en stalker, inte någonting sånt. Men att man är lite så här, den här personen söker kontakt och det känns inte riktigt rätt. Eller så här, oj, vänta nu, den här personen kanske vi ska försöka hålla borta lite. Eller, alltså det har varit vid ett par tillfällen. Men återigen, alla, det finns alltid folk som har det värre, det vet man ju på alla sätt. Så att jag känner mig ändå förskonad från både näthat och andra obehagliga typer, ta i trä.
Ja, du har ju fantastiska följare.
Otroligt, alltså verkligen. Det är helt sjukt.
Man blir ju helt rörd ibland när man går in och kollar i kommentarsfältet på din blogg och,
ja, och i DM, så det kommer så mycket fint. Så att jag är så här, jag känner mig så omhuldad och omhändertagen och så här, det är så fin atmosfär. Och bara det här i bloggens återkommande temainlägg med månadens bikt, som jag nu har kört i flera år, är jag går in varenda gång och blir så här tårögd och varmhjärtat och börjar säga att de här människorna väljer att dela med sig på det här sättet och hjälpa varandra. Det är så fint forum. Men så här konstiga, jag kan nog inte ta något specifikt. Det kommer ju lite konstiga grejer då.
Var det märkligaste uppdraget du har gjort?
Ja,
märkligaste jobbet.
Ja, det vet du. Det var ju när jag...
Jag vet inte specifikt vad du tänker på. Jag tänker på, du har ju en rad olika grejer.
Jaha, du tänker på fler. Ja, men vad kul. Okej, jag börjar väl säga vilket jag förknippar det med. Så får du svara på vad du tänker på.
Nej, jag har inget specifikt. Jag tänker på, jag vet bara att så här, vad vi än pratar om så bara... Ja, just det. Har jag förresten berättat att jag har gjort det här? Man bara, nej. Det har du inte berättat. Jag tänker på den här Big Brother-grejen.
Ja.
Bara
vänta nu, bara för att reda ut. Jag har alltså inte varit med i Big Brother, som jag inte trodde. Utan,
eller?
Nej, jag fick då vara med ett dygn som, där de hade pressdygn inför att en säsong skulle släppas. Det var också väldigt tidigt. Så då fick jag vara ett dygn som så här, mediaperson, inlåst med massa journalister och bloggare. Men eftersom huset crashades då, så
festade så hårt.
Ja, så kunde det inte släppas. Ops, jag var inte någon som crashade någonting.
Eller...
Men det var stora rubriker. Nej, det var Kissis lillebror. Alexander Nilssons lillebror som var drivande. Jag ska inte hänga ut honom, men det här var så länge sedan så det känns okej.
Preskriberat.
Ja, och det var stora rubriker i kvällspressen dagen efter att bloggarna förstörde Big Brother-huset, inredningen är trasig. Ja.
Ja. Och så tänker jag självklart på Azerbaijan också.
Exakt, det var det jag också tänkte på. Jo, det här var året 2014. Jag fick ett mejl från en brittisk PR-byrå som ville skicka mig till Cannes i Frankrike för att närvara på som pressperson för att Azerbaijan skulle ha hosta, jag kommer inte ihåg, Eurogames. Och jag vet inte om det här existerar i verkligheten, om det har genomförts eller om det bara skulle genomföras men inte blev. Jag vet inte riktigt. Men det skulle heta Eurogames och vara för sporter som inte för mig OS.
Mm.
Så. Alltså typ badminton. Eller så här, andra typer av sporter som inte är med i OS nu.
Mm.
Och för Europa då. Så det ska vara väldigt påkostat och stort allting. Och jag antar att det här existerar. Jag har bara inte... Ja, i alla fall. Så då var jag så här, men det här är ett skämt.
Mm.
Det här är ett skämt. Och sen fick jag flygbiljetter. För jag så envisade som att jag behövde med min assistent. Och vid den här tiden så hade inte jag någon assistent. Eller projektledare som du nu är. Utan jag fick med mig min exman som assistent. För att det kändes också tryggare att så här, inte börja sticka iväg själv någonstans.
Azerbaijan.
Ja, eller till Cannes.
Mm. Ja, just det.
Det kommer då två flygbiljetter. Vi sätter oss och börjar så här, ja, ja, vi kör väl. Vi ser vad det här är. Det blir ett äventyr. Kommer ner dit. En så här cool svart bil plockar upp oss. Jag frågar föraren och bara, vet du vart vi ska? Bara, ja, ja, jag kör till hotellet nu. Ni byter om till något fancy och sen så kör jag er till middagen. Mm. Okej, okay. Och jag bara, fancy? Ja, det här, okej. Okay. På med det vassaste vi hade. Det var klackskor och det var någon liten cocktailklänning och sånt där. För vi hade ändå fått någon form av dresscode innan.
Mm.
Sätter ner, och det var så femstjärnigt hotell. Finaste nere vid liksom den här huvudgatan i Cannes. Som var liksom fläsk de la fläsk. Kliver ner i bilen och blir körd 100 meter. Okej, 100 meter, absolut. Chauffören tackar av oss, önskar oss en trevlig kväll.
Jag ser att han visste vad ni skulle ha på er också.
Ja, och sen så går vi in då, in på någon så här, det här, vi är ju lite sena då för att vårt flyg landade lite sent. Och då är det på någon terrass vid havet, i solen gången, runda bord, vita dukar, rysk kaviar serveras. Eftersom vi kommer lite sent så trippar vi in där som två frågetecken, blir hänvisade till ett bord. Klipp till typ 4 minuter senare så kommer Azerbaijans presidentfru och gör entré precis efter oss. Och vi bara tittar på varandra och bara, vad, vi förstår inte, alltså... För bara några timmar sedan så satt vi hemma och käkade frysta köttbullar typ. Och bara så här, ska vi ens åka på det här? Flyget går om 3 timmar ungefär.
Mm.
Allting var väldigt spontant. Klipp till att vi då sitter där i solnedgången och Azerbaijans presidentfru med hela hennes crew kommer in. Som så här svävar in typ. Och allting, alla har så här, det, vet, en speciell stämning i rummet som inte är något rum för vi är utomhus, men i alla fall. Väldigt så här respektfullt och lite vördnadsfull stämning. Och vi sitter där och så här, låtsas som att rysk kaviar, det äter vi ju regelbundet. Det är ju inga konstigheter.
Casual Tuesday food.
Ja, ja, verkligen. Och dricker något som bubblar och är iskallt. Och det är liksom otrolig lyx. Och man vill typ inte andas för att man kan göra fel. Och sen så är det då en fyrverkerishow ute i vattnet till opera.
Wow!
I 45 minuter.
Oh wow!
Ja. Och sen så sticker presidentfrun och crewet och allihopa. Och det börjar avrundas och vi börjar så här, kan slappna av lite. Och så äter man typ 8 rätter, 9, 10 rätter, jag vet inte. Ja, och så frågar vi då den här PR-personen som vi nu har träffat. Som har ju skickat dit mig. Och han bara, ja, imorgon så ska du då intervjua Azerbaijans idrottsminister. Klockan 10. Jaha. Och jag försöker spela cool och han frågar så här om min journalist bla bla bla. Jag bara, yes, yes, I'm a Swedish journalist blogger.
I'm writing in the Swedish magazine Ego Boast.
Ja, Veckorevyn var det då.
Veckor Raven.
Åh, oh, herregud. Ja. Och så kom jag då till ett, kom, och då vill de ändå ha med Kim också, min exman, för att han är min assistent. Yep. Så då vill de ha med oss båda på intervjun, för de har ändå betalat för att båda ska vara där. Och då tänker jag ändå så här, okej, okay, klockan 10. Jag vet ju hur jag hade klätt mig för ett vanligt möte klockan 10. Men med tanke på den här nivån...
Inget ordinary meeting.
Så jag drar på mig cocktailklänningen igen och har klackat. Och bara så här, full stash, full makeup, allting. Och han får ha kostym, Kim alltså. Och så trippar vi bort då ner till hotellet och bara så här, ja, blir som lotsade till...
Var det rätt val? Rätt
ja, det var verkligen. Ja. Tack, gode Gud.
Yeah.
Och då tänker jag ändå så här, åh, vad skönt, här är det lätt att smälta in, för det här kommer vara en presskonferens. Så vi kan ju sitta längst bak i rummet och bara sitta och åka med.
Nonne, nonne.
Alltså, vi kommer in i ett stort rum med ett enormt långbord med så här flaggor på sidorna för Azerbajdzjans officiella flaggor, och det är små vimplar och sånt där. Där sitter deras, den enorma människan som den här idrottsministern ändå var. Alltså, han var en stor man i att så här, han var både hög och lång och bred och liksom verkligen så här powerful i sin suit med sitt crew. Men det här långbordet var ju inte så brett. Så att, och sen så var det 5 stolar. Jag och Kim med 2 personer. Och sen var det 3 franska journalister. Och vi satt med så här öga mot öga och bara, yes, hello. I would like to ask you about...
badminton. Nej.
Och då inser jag att så här, vi ska intervjua, alltså vi är 5 personer som ska dela på den här intervjun med den här azerbajdzjanska idrottsministern. Det är väl ingen som har förberett mig på det här.
4, för du hade ju med din assistent.
Ja, exakt, jag har 4. Och han är så rolig då också, för han var så här, Kim, min exman då, är ju civilekonom och så här väldigt intresserad av ekonomi. Så jag, och han har ju aldrig intervjuat någon hela sitt liv, så jag ser hur han sitter där och bara... Yes, and how about the finances? För vi båda vill ju ändå så här, titta på varandra och bara, nu kommer vi dö. Alltså titta på varandra nu, så kommer vi bara avlida av skratt. Yeah. För att det är en helt absurd situation.
Yeah.
Samtidigt som vi båda så här, man vill ge ett gott intryck.
Men såklart, man vill inte ge bort sig. Yes, let's do this.
Oh, ja.
Det var ju bara ni 2 som visste hur fel ni var.
Ja, men det var så här, vad gör vi här?
Ja.
Vad gör vi här? Hur händer det här? Det här är sjukaste.
Så länge man inte tittar på varandra så avslöjar man ju sig inte. Alltså, nej. Då kan man ju så här fejka.
Ja, bara biter ihop och bara, yes, and how about the marknadsföring? Do you yes, and the Eurogames, yeah.
Vad tog de här svaren och frågan och svaren, vad tog de vägen?
Jag spelade in allting på röstmeddelande eller på liksom lilla diktafonen där i telefon, och sen så satt jag väl och antecknade och ritade streck och bara typ och försökte så här snappa upp vad gjorde de andra journalisterna och haka på deras frågor. Och sen så fick man ju ta någon liten bild bredvid honom, och sen så bjöd han in oss personligen till Eurogames och ville ju så gärna att vi skulle närvara. Yeah. Det hände ju aldrig såklart. Sen så...
Krävde de någon uppföljning på det här då? Ville de se liksom vad press... Alltså de måste ju ha gjort någon press liksom.
Det var inte färdigt här.
Nej.
Sen så fortsatte vi genom att jag fick veta då att vi skulle äta frukost med Azerbajdzjans diplomat dagen efter.
Halloj.
Då var det också samma cocktailklänning på.
Du hade bara en, såklart.
Ja, för att jag rör mig inte de här kretsarna. Så det var, jag hade ju samma cocktail i 3 dagar i rad. Och sen till slut, när vi insåg att det var någon jävla lunch vi skulle på också, då fick jag gå och köpa en klädning för att ha något på mig.
Yeah.
Och sen var det ju middag. Så det var liksom frukostbuffé, det var 3 rätters lunch och det var 3 rätters middag. Så att under de här 5 dagarna, och det var också ändå längre än vad vi fick information om.
5 dagar?
Ja. Och sen var det något jävla lopp som avslutning. Så att det var alltså... de sjukaste dagarna, några av de sjukaste dagarna jag upplevt. Det var så jävla roligt och så jävla konstigt och bara så här, det här är en parentes i livet man aldrig kommer få uppleva igen.
Nej.
Man rör sig i rum man aldrig har varit i igen. Ja.
Men då
sen mejlade de ju.
Ja, det är det jag är jättenyfiken på.
Jo, men jag skrev ett fint blogg. Framförallt om maten.
Och gud, finns det här i arkivet?
Ja.
Det här kommer länkas tillbaka till.
Sen så skrev jag ju också... Jag mejlade Aftonbladet Expressen. För jag kände sån ångest över att så här, jag måste få ut det här någonstans.
Ja, det förstår jag.
För Veckorevyn tackade ju nej. De var inte intresserade. Jag bara,
for obvious reasons.
Eurogames och badminton i Veckorevyn. Ja. Så sen så tror jag att det blev lite kyligt i tonen från den brittiska PR-byrån där. De undrade också varför vi bara hade använt ett av våra små hotellrum.
Just det, var din assistent.
Det var min assistent.
Damn,
och vi hade sovit i samma hotellrum. De förstod inte det.
Så oprofessionellt. Oj.
Alltså det här är så jävla sjukt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men gud, har du något mer sån här konstigt konstigt minne? Får ju åka på ganska så här konstiga, knasiga grejer liksom.
Ja. Vad var det mer du tänkte på? Hade du någon specifik? Jag gjorde ju väldigt tidigt i min karriär. Det var ju inte heller bra för liksom relationen till Hedemora att jag fick komma ut på 1,6 miljoner flingpaket med Kellogg's väldigt tidigt. Det var också i samband med ett samarbete med Veckor och Vin där mitt face var på 1,6 miljoner flingpaket under typ så här, nästan ett år.
Mm.
Eller 8 månader eller någonting. Där jag gav träningstips. Så att mitt ansikte var på framsidan och massa grejer med hela mig var på baksidan på hela flingpaketet, special K. Vilket var helt surrealistiskt, för det var så jävla tidigt i min karriär.
Och när var det här då? Det var...
Jag tror att det här var 2012 eller någon. Det var nog i samband med att jag blev sjuk faktiskt.
Mm.
Vilket också var så
jävla... 2 år in liksom.
Ja.
I...
Ja. Exakt. Och det var också så jävla svårt för mig att hantera, vet jag, att jag så här var, för, så för mig var det både en stolthet över att jag lyckades, eller liksom lyckades, att jag fick den frågan att göra det. Och att det blev verklighet. Det var ju otroligt stolthet och helt surrealistiskt och så här, herregud, att jag får göra en sån här grej. Men också så sjukt, för det kom ju ut samtidigt som jag hade blivit sjukskriven, eller i samband med det. Så då fick jag också kämpa med att här, inte känna mig som fejk. För att där var jag och gav hälsotips och jag ligger hemma sjukskriven och mår piss. Ja, så att det var... Men också, det är jag också väldigt stolt över. Det var en jätterolig grej att göra.
Mm.
Men fler grejer, ja...
När var du var med i Vardagspuls? Var det första gången du var med på tv, eller?
Nej, det var...
Malou?
Nej, det
var... Har du varit hos Malou?
Ja, jag satt och grät hos Malou.
Ja, det var det.
Ja, det var ju också någonting... Det var typ... det var inte riktigt ett år efter att jag blev sjukskriven, men det var fortfarande under min sjukskrivning, så gästade jag Malou efter 10 för att prata om just utbrändhet. Och Tyra Sjöstedt, som också var väldigt stor bloggare då, skulle också ha varit med, men hon pallade inte den dagen. Såklart, för att man har ju helt olika dagsform när man är sjukskriven eller utmattad. Men så jag tog mig dit och så frågade Malou varför jag blev, eller liksom vad min utbrändhet berodde på typ. Och för mig så var det första gången som jag yttrade orden att jag blev psykiskt misshandlad av min värdmamma i USA. Så att då började jag storgråta och det var som att man öppnade en kran och det gick inte att sluta. Och studievärdinnorna kom och så här slängde åt mig så här näsdukar och sånt där. Men jag kunde inte sluta gråta. Och sen så vet jag ju nu när det har gått mycket tid och terapi och personlig utveckling och jobb med det, att så här, det är ju inte den enda anledningen till att jag blev utbränd, men det var ett första steg för mig att så här, formulera just det här har faktiskt hänt mig och det här gick jag igenom och så där.
Hur känns det att titta på det ögonblicket nu så här i efterhand?
Oj,
det alltså att det hände liksom i direktsänd.
Nej, men det gör, mig ingenting för nej. Att alltså, det som jag ändå har lärt mig under de här åren är att man får alltid så mycket tillbaka när man vågar dela med sig och vara öppen. Så att det överväger allt som man kan känna är skam eller att det skulle vara fel eller att man skäms eller någonting.
Mm.
Det blir som att så här, ja, i början när jag började gråta så fick jag panik och bara, kan jag bara sluta gråta? Jag sitter fan i tv, herregud, jag är dum i huvudet, sluta!
Mm.
Men sen så fort jag liksom, kom ut därifrån och öppnade telefonen så var det ju så här massa meddelanden och kärlek. Och bara så här, jag tittade och jag blev så berörd och tack för att du liksom... Och då blir ju det som bomull som lägger sig på. Så här, okej, är det någon som bara kan tycka att det här hjälpte dem på något sätt? Mm. Eller öppnade upp för ett samtal om hur man mår? Eller så här, då är det värt det.
Mm.
Sen är det mycket lättare för mig att säga det. Det var ju inte riktigt så jag kände där och då.
Nej.
I stunden. För att då var ju fortfarande skämskudden och skammen ganska liksom. Men med tiden så hamnar man ju där.
Mm.
Och idag när jag har gjort det så länge och levt det här livet så länge så känner jag ändå att jag vet ju liksom när jag delar med mig så gör jag det också av en anledning att jag har lärt mig. Så det är värt det. Dels att jag är en öppen vill och är vara en öppen person.
Mm.
Men också för att jag vet att så här, den lilla skämskudden eller skammen jag eventuellt känner, det får fan vara värt det, för att folk behöver, vi behöver öppna upp och prata om saker och vi måste sluta skämmas. Vi måste sluta visa fasad och tro att allting är så perfekt eller att man har en förväntan på sig att man ska klara och fixa allting och liksom vara supermänniskor. Vi måste sluta med det. Och om jag då kan så här, använda den rösten jag har fått till att öppna upp för någonting, om någonting som hjälper någon, då är det värt det att jag skäms lite grann eller att jag känner att jag liksom satt och grät i tv för flera år sedan. Ja, alltså vad fan.
Är det det som är ditt liksom varför, till varför du fortsätter nu efter 10 år?
Ja, bra fråga.
Det är, eller vad lite är ditt varför?
Ja, precis. Jag tycker, vi hade ju någon slags spontan företagsavstämning igår där vi utvärderade lite grann av det vi gör och vilken riktning vi ska gå och så vidare. För den som inte vet så jobbar ju du som min projektledare och heltid i mitt företag. Så vi två jobbar ju tillsammans i liksom hur vi ska ta det här vidare. Och som det jag alltid återkommer till är jag så här, engagemanget att, för där hade jag precis också haft samtal med några av mina videocoachingkunder och så här, det är det där att förstå att det man säger eller gör kan påverka någon till att komma närmare sig själv. Jag ser det inte som att jag hjälper folk. Det jag ser att jag gör är att jag kan hjälpa någon att hjälpa sig själv. Mm. Det är en stor skillnad för mig. För jag vet att så här, om jag har en coachningkund på ett videosamtal, det är ju egentligen inte så mycket det jag säger som hjälper den, utan det är att jag säger någonting som gör att den får ett perspektiv så att den kan börja hjälpa sig själv.
Mm.
Eller någon av mina texter eller blogginlägg eller videos eller vad det kan vara. Så att det är mitt varför, att hjälpa någon att hjälpa sig själv.
Mm.
Ja, det är väl det. Så man kan må... Vi behöver alltså bryta tabu om vissa saker. Jag gillar ju så upp olika ämnen. Prata om dem, berätta om egna tankar och erfarenheter. Och kan det hjälpa någon så är det ju värt det.
Mm.
Och framförallt att någon kan hjälpa sig själv.
Mm.
För vi kan, alltså, det är ju det vi behöver, hjälpa oss själva.
Mm.
Tänker jag. Mm. Ja.
Bara för protokollets skull, var Malou det första tv-framträdande du gjorde? Eller var...
Nej, det var, jag fick ju ett mitt första tv-gig så att säga, var ju Vakna med Energy. Och det här var 2013, så då var jag fortfarande sjukskriven på typ 50 eller 70%, så att jag hade ju lite arbetstid att fördela.
Mm.
Och då hade jag dels bloggen och min PT online, där jag hade några kunder, väldigt få. Och sen så kunde jag då på måndagarna gästa Vakna med Energy, och det är ju så här jättekorta inslag, så att jag gästade två gånger där ett inslag kanske är 5 minuter och nästa är 8 minuter eller någonting.
Mm.
Så då var jag där varje måndag och det sändes ju på kanal 5.
Oh.
För det är ju radiostation och så sänds det på kanal 5. Just det. Sändes det.
Mm.
Och då var jag där som så här hälsoprofil, och jag kan liksom, det är så blandat i att så här, både att jag, för då var jag ju sjuk, jag var ju utbränd. Men det var så nyttigt för mig att så här, förstå att jag fortfarande kunde. För att jag hade en sån enorm rädsla över, jag kommer aldrig få ett jobbuppdrag igen. Alltså, nu har jag förstört allt för att jag är utbränd. Jag visar att jag inte klarar av någonting.
Mm.
Så på ett sätt så var det så viktigt för mitt tillfrisknande, eller att försöka komma tillbaka, att ändå så här, tacka ja till den grejen. Som jag har aldrig varit i tv innan. Jag hade aldrig varit i den sortens intervjusituation innan. Och att stå där och att här, som utbränd ställa mig i den situationen och ändå prata om det jag brinner för.
Mm.
Och visa för mig själv att jag ändå kunde. Det gav mig väldigt mycket hopp för att så här, jag kan greja det här.
Mm.
Men jag vet ju också strategierna jag hade för att ta mig dit. För att det var tidig morgon på måndagar. Jag behövde lägga mig extra tidigt på söndagarna. Jag behövde liksom hela kvällen innan på söndagen, så behövde jag liksom helst inte träffa någon, inte göra någonting. Alltså samla jättemycket energi hela söndagen. Sen behövde jag ha hela måndagen obokad så att jag bara kunde vara hemma och vila. Och sen gärna tisdagen också. Så att det gick liksom 3 dagar till att bara ladda och återhämta mig. Och sen skulle jag då upp tidigt. Det kom en taxi vid, jag vet inte exakt, men säg klockan 6 då. Sätter mig i taxin. Och då hade jag också så här, som en robot där, gick upp och min exman hjälpte mig väl att vakna till liv eller så väcka mig om det var svårt. Så väcka mig. Kläderna hade jag lagt fram innan. Frukosten var förberedd i att så här, skeden låg på bordet. Kaffekoppen stod. Det var bara att trycka på kaffebryggaren. Väldigt så här, monotomt. Så här, exakt i ordning. Och sen så in i taxin. Komma dit. Sätta sig ner och andas lite grann i receptionen innan. Kliva in. Och då så här, gå på er så här. Ja, det här ska jag säga och det här pratar vi om en härlig stund. Och det var roligt och det var givande. Och lite så här, adrenalin och så här. Oho. Mm. Sen taxi tillbaka, som de har som rutin att de alltid skickar gäster i taxi och sånt. Taxi tillbaka hem, raka vägen, ta av mig alla kläder, sprittsprångande naken på vägen in till sovrummet, och sen så lägga mig på spikmattan i sängen och så sova tills jag vaknade.
Mm.
Och sen var hela den dagen förstörd liksom. Men det var ändå, och det kan man ju se så här, okej, men var det värt det? Varför gjorde du det och så? Men det var så viktigt för mig att kunna få den lilla boosten i att jag är inte körd. Mitt arbetsliv är inte kört. Jag har fortfarande någonting att säga. Jag kan fortfarande komma tillbaka till någonting. Jag liksom, och i och med att jag gjorde de här strategierna i hur jag tog mig dit och sen efter och liksom tog hand om hela den rutinen och sådär, så kände jag att det i slutändan, fast det tog mycket energi, ändå var värt det. För att jag blev lite starkare av det, såklart. Det var ju bakslag och sånt också. Men, så det är jag väldigt tacksam över den grejen. Jag tror att jag verkligen behövde få, och inte för att det var ett tv-uppdrag, utan bara att så här, få känna, ah, jag är inte fucked up. Jag kommer inte bli sjukpensionär nu och vara liksom att jag kommer vara arbetslös hela mitt liv. Utan jag har en förmåga trots att jag hamnade i den här situationen.
Mm.
Det var jätteviktigt.
Känner de till din situation?
Ja.
Var de insatta på vilken nivå det var?
Nej, det tror jag nog kanske inte, svårt att säga. Ja, jag var ju väldigt öppen med det. Mm. Men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Bra fråga. Det måste jag ha kommit upp. Jag är ju väldigt pratsam person.
Mm.
Ja, jag minns inte, jag vet inte. Men jag antar det. Så, jag vet inte. Vågar inte säga det.
Nej.
Men jag antar det.
Är det något i din karriär, eller liksom något karriärmässigt val eller något uppdrag? Är det någonting som du skulle vilja ha ogjort, eller något som du skulle vilja liksom, ha tänkt eller agerat annorlunda? Något vägskäl eller någonting? Alltså något specifikt uppdrag? Finns det någon skämskudde? Förutom kanske den här tidiga hurtigheten då, men den har ju,
ja,
den har ju något också såklart liksom.
Gud, ja,
den har väl för sin tid så att säga.
Gud, vad svårt att säga. Nej, men om man tänker så här vägval och sånt, så är ju ändå det jag kan ha önskat kanske är att jag skulle ha tillåt, men det har ju med min egna personliga resa och personliga vad ska man säga, utveckling att göra, att jag ska säga skulle ha tillåtit mig att vara i det med allt vad det innebär lite mer. För det känns som att jag har börjat göra det nu, men det har ju sina naturliga förklaringar i hur mitt liv har ändrats och vad jag har, att jag är på en annan plats i mig själv. Så det kan man ju inte heller säga, för att så här, man behöver var sak sin tid och man behöver göra sin utveckling och så.
Mm.
Nej, men jag tänker på ett vägval som ändå var ganska intressant. Det var ju precis när du började. Då hade ju vi, för du började ju hösten 2016 i september. Och då, då var jag fortfarande på Metro och Metro Mode.
Mm.
Och jag hade, det var ju också en tid där samarbeten började liksom verkligen bli, det flödade in samarbete. Man fick tacka nej till samarbeten med företag. Och det, alltså egentligen så tacka nej till pengar. Mm. Tacka ja eller mycket tacka nej, för att det var så mycket som kom till en. Och då så hade jag någon månad där jag fakturerade så här över 200 000 i samarbeten. Någon månad. Och då bestämde du och jag att vi skulle säga upp det uppdraget.
Ja.
Så vi fakturerade typ 200 000 för en månad. Och sa upp det. Och jag hade också ett fast arvode för bloggen. Och jag hade fasta uppdrag i tidningen. Och du hade jobbat typ 2 månader kanske, max.
Mm.
Och så sa vi upp allting.
Mm.
Och där kan jag också
jättebra.
Så här... Ja, men jag har precis tagit in en anställd.
Mm.
På 60%. Det tog ju några... Du blev ju heltid efter ett halvår ungefär.
Mm.
Men så jag har precis tagit på mig en kostnad.
Mm.
Som en anställd innebär. Och jag har sånt jävla flyt här. Och får fakturera jättemycket. För en månad bara. Det var en jättebra månad. Och vi har fasta uppdrag och trygghet och allting. Och så säger vi upp skiten.
Mm.
Jag vet inte hur vi... Och då så skulle Women's Health precis lanseras i Sverige. Så då får jag erbjudandet om att bli chefredaktör för den tidningen och det varumärket. Och vara liksom ansiktet utåt för Women's Health i Sverige. Att vara chefredaktör för tidningen. Att vara ansiktet utåt för allt de skulle göra. Att sätta ihop mitt egna varumärke med deras och sådär. Ett jättespännande erbjudande ju.
Mm.
Så otroligt spännande. Alltså det var skitstort och det var väldigt smickrande. Och det hade varit så lätt att tacka ja till. Men... Så fick jag också hem deras första eller vi fick till kontoret deras första utgåva. Och då så står kvinnan på omslaget i trosor med någon tröja, lite sexigt, uppdragen och så.
Det var väl också vissa rubriker liksom.
Verkligen vissa rubriker också som bara var så här, men ja. Och då visste vi ju, både du och jag, att så här, det kommer inte gå. Jag står inte för det här. Du står inte för det här. Peter Fia som varumärke står inte för det här. Vi kan inte med. Att, och även om jag då skulle få liksom göra min grej och forma om det här varumärket och göra det hälsosamt och göra det till vad jag ville. Så att det blev mer sunt och mer mänskligt och så. Så dels så tar det tid. Dels så måste man få med väldigt många gamla rävar på det tåget. Och det är ett jävla arbete. Och då var det bara så här... Det går inte. Vi kan inte... Varför ska vi lägga allt jobb på ett annat varumärke när vi har vårt eget? Så då tackade vi nej till det.
Så upp allt tackade nej.
Ja, visa
bra
upp.
Start.
Nej men gud vad
sjukt. Bra rekrytering du gjorde.
Ja, för vi satt där på något hotell i början och bara, så här ser det ut. Nu ska vi göra om allt. Vad ska vi hitta på? Okej, vad tycker du? Vad blir kul? Vi skickar den där fakturan och sen säger vi upp det. Wow! Ja. Det gjorde vi. Och så fick vi ett mega pangerbjudande då från Women's Health. Och så upp det med. Eller vad säger jag? Tackade nej till det.
Mm.
Ja. Och sen så till slut så flyttade vi då bloggen till eget. Alltså att den bara var så p4.se och sen hade jag ett säljbolag som alls var jättepoppis då. Och så fick vi ju gigget i Amelia. Så då började jag skriva för Amelia. Det var ju bara det att när det är två gånger som jag, ja, om jag ska ångra någonting eller så. Man ska inte ångra saker, bla bla bla. Men det var dumt. För två gånger i min karriär så har jag ryckts med av att någon har kontaktat mig som har jobbat på någon av de här säljbolagen. Där, för när man är en megastor influencer som till exempel Kinsa eller Bianca, då har man ju ett sånt starkt personligt varumärke som är utifrån bara sin person. Då de har miljoner följare och så. Och då är det ju självklart att man ska ligga på en egen sajt eller så en egen portal. Eller eget varumärke så. Men för mig som har ett ämne, jag kommer inte upp i de nivåerna att jag har miljoner följare så, och jag pratar om hälsa och sådär. Jag trivs bäst och min blogg mår bäst och hela jag mår bäst i hur jag jobbar när jag är tillsammans med ett annat varumärke. Så jag har ju ofta så här bloggat på Veckorevyn, Metro Mode, Amelia och nu Femina. Men då, två gånger under min karriär, så har jag valt att flytta den. För att då har de här säljarna då lovat guld och gröna skogar. Och det har varit så stor potential i det jag gör och allting. Och så har jag ryckts med i det. Så har jag lagt mig på egen sajt. Inte fått månadspeng, alltså månadsarvode för bloggen. Så att gått in i att så här, jag får ingen lön om vi inte har några samarbeten. Och sen har jag inte tickat in några samarbeten. För att de har ju fokus på de som är mycket större. Vilket är rimligt. Och en gång, precis här då, så fick vi veta efter ett tag att jag hade tappat hälften av min trafik på bloggen. Och jag grinade. Du kommer ju ihåg det. Jag bröt ju ihop när vi fick veta det här. För det var typ, vi hade fått inlogg till Google Analytics för första gången. För det hade tagit massa tid och det var massa grejer som hade så. Loggar in där och säger att vi har tappat hälften av trafiken. Och ingen har informerat oss. Ingen har sagt någonting. Och jag bryter ihop fullständigt. Jag börjar gråter och tänker att nu är allting över. Så att det är ju en del grejer som händer bakom kulisserna. Så det ska man ju veta. Sen har vi ju nu, då får man ju tillägga att så här, nu några år senare. Så vi återhämtade ju den trafiken ganska snabbt. Mm. Sen när vi också, eller direkt när vi...
Bara man visste om det.
När vi visste om det och kunde agera på det. Och sen så flyttade vi också bloggen till Amelia. Där jag låg nu ända tills jag flyttade till Femina nu då. Och nu är ju faktiskt trafik igen... Jäkligt bra måste vi säga.
Ja.
Så jag är också så här stolt över att så här, det är ju många smällar man ändå har åkt på i likadant alla gånger jag har mått piss när jag har förhandlat stora avtal.
Ja.
Och mått piss alltså. Mm. För att jag har haft, det var också en person som jag förhandlade med varje år som inte är professionell. Hon är otroligt oprofessionell som jag har förhandlat mycket med genom åren. Och hon var så oprofessionell så att jag mådde så jävla dåligt under alla gånger vi har förhandlat. Och sen när det väl äntligen går i lås, då är det som att så här, livet återvänder. Mm. För man är ju också så här, det är ju ett företag. Jag är ansvarig för att du och jag har en lön.
Mm.
Att vi ska kunna försörja våra liv. Och det är ju ett jävla ansvar. Mm. Och det har man ju med sig hela tiden. Att så här, man måste ju kunna försörja sig. Och jag försörjer mig själv och dig.
Mm.
Och vi behöver liksom göra vårt jobb liksom.
Mm.
Ja, jävla resa det här.
Gud, 10 år. Och vet du vad, vi måste verkligen börja avrunda. Vi har hållit på i nästan alldeles för länge nu.
Ja.
Galet, 10 år.
Ja.
Sjukt, och jag har snart varit med 4 år.
Ja, det är helt otroligt.
Det är också helt galet.
Ja.
Men gud, jag har nästan varit med hälften.
Ja, jag vet, det är helt otroligt. Det är helt sjukt.
Men gud,
ja.
Minst 10 år till.
Ja! Oh! Jag fick fyra i magen.
Ja, jag med. Undrar vad som kommer hända.
Ja, tänk
alltså. Man har ingen aning.
Nej, tänk ändå att det började från ingenting. Till att det nu har gått 10 år. Man kan göra mycket på de kommande 10 åren. Det är så roligt.
Den här Dumfia-bloggen, den kommer letas fram.
Det finns några kartonger. Det finns som, jag har skrivit ut delar av den som ligger i min källare som små böcker.
Det här ska rotas fram, lagom till 10-årsjubileumet.
Uh-huh.
Vi måste ju fira på något vis.
Ja, det måste vi. Förslag mottages tacksamt.
Ja!
Men det beror ju på hur det är med corona och sånt. Uh-huh. Men,
det vore kul att träffas om
exakt.
Man får.
Ja, om man får.
Folk som har hängt med så länge liksom.
Läst. fan, det är så svårt att föreställa sig. Det är så många gånger som jag ändå träffat på de som följer och läser och så. Och så någon har berättat någon historia och jag, alltså, som jag har gråtit av. Mm. Det var någon tjej som berättade att hon har blivit hjälpt ur sina ätstörningar genom att med mina texter liksom ändra hur hon såg på sig själv och relationen till sin kropp och alla sådana bitar. Mm. Och så. Och berättade så fint och liksom gav mig cred, vilket jag inte tycker att jag ska ha, men alltså hon bara så berättade och berättade och berättade och creddade mig i det hela, vilket jag, men så jättefint, och jag bara så grät och grät och bara men det här är så svårt att ta till sig, jag förstår inte.
Mm.
Ja. I alla fall tack, ja, alltså tack till alla som följer och lyssnar och läser och är med mig och med Elin på denna resa. För det är så fantastiskt att vi får göra det här. Och utan er så får vi inte göra någonting. Det är verkligen så.
Mm.
Så tack som fan för att allt ni har gjort under de här åren. Och att ni låter oss fortsätta.
Gud, nu blev man lite rörd.
Ja, jag vet. Jag svalde.
Men gud, jag fick en liten... Nu kom en liten tår.
Nej, men gud, men du, öppna inte den porten. Nej. För då kommer jag också börja gråta.
Får du avsluta här? Får säga säga något avslutande så att vi inte... Mm.
Ja, nej, men nu gråter jag istället.
Ja, jag
så
ser
nu
går... det.
Ja. Åh, fy fan, att man får göra det här, herregud. Ja,
ja, nu grinas det. Oj, 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 oj.
Det var inte långt bort det.
Nej.
Fy fan, alltså.
Ja, herregud. Tack som fan, kan man bara säga. Ja,
helt otroligt. 10 år. Let's go, guys. 10 more. 10 more. Hoppas. 1, 2, 3.
Va? Sluta försöka skoja bort det här nu. Vad är gråten?
Åh, oh, gud. Ja, nej, men det är fantastiskt.
Ja. Vill du säga något avslutande?
I love you guys. I love you. Så. Tack. Hörs nästa vecka. Puss och kram. Hi.
Hi. Hon var osynkad. Hi.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.